Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 248. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hej, hej.
God dag.
Idag ska vi prata om de två matcher som Malmö FF har spelat sen vi hördes senast. Det vill säga 1-1 borta mot AIK och 3-1 hemma mot Kalmar. Och vi kommer att hoppa lite fram och tillbaka kanske mellan de här matcherna, för att det känns ändå som att det är någon sorts helhetsintryck som är värt att prata om i det här sammanhanget. Och vi gör det egentligen genom en modell med en sorts startfrågor där som får tjäna som diskussionspunkter. Och om ni inte har något emot det då, så kastar vi oss rakt in i denna.
Ja, vi ska väl säga, det får väl leda framåt också, för det är ju faktiskt med match redan på torsdag med Malmö FF mot Elfsborg.
Så är det absolut. Det är helt riktigt. Och då vill jag ställa den första frågan till Fredrik. Är MFF bäst med Anders Christiansen som tia?
Jag formulerade så här, att Anders Christiansen är bäst som tia. Får jag svara så? Eller är det för tråkigt?
Ja, visst, om du vill ge ett sånt politikersvar så får du gärna göra det.
Nej, men det fanns situationer i fjol till exempel, om man tittar på de första 80 minuterna av Malmö FFs bortamatch mot Djurgården till exempel. Då är de ju alldeles fenomenala. När Anders Christiansen ligger lite längre ner och Toivonen är där uppe. Så att MFF har en väldigt hög högsta nivå på det sättet som man har gått in i den här säsongen med också liksom. Men det är möjligt att man har blivit, att dels har motståndarna läst MFF på ett sätt som man kanske helt enkelt har lärt sig lite bättre hur MFF spelar eller vill spela. För det har ju varit en kritik vi har haft, att MFF har varit lite statiskt i hur man ställer upp. Så man kanske har blivit lite lätt beräkningar. Och sen så är det ju som Toivonen har sagt hela försäsongen egentligen, att MFFs största fiende det här året är ju att man inte ska komma upp i nivå och inte liksom vara riktigt taggad. Och nu får man ju faktiskt se det som att han själv har hamnat på bänken av just den anledningen faktiskt. Nu vet MFF säger rotera, men det här var nog inte en rotation i den bemärkelsen, tror jag.
Nej, ska jag fylla på med någonting?
Absolut.
Nej, men jag tänker så här, att ett lag som Malmö FF, och det har jag kört att de tidigare mår bra av att ha olika sätt att spela och lite olika modeller. Och med AC i den rollen så tycker jag att det är jätteviktigt att kantspelarna, om jag uttrycker det så, alltså som igår Birmancevic och Berget, blir nästan till riktiga anfallare. Så att det inte blir lite baktungt med att AC ändå, även om man löper i djupled, att straffområdet kan bli tomt. Och jag tycker att Berget fixade det väldigt bra, men jag tycker att Birmancevic har, utifrån Kalmar-matchen, även vad vi har sett tidigare, har ju fortfarande väldigt mycket att bevisa. Det är det här självförtroendet i dribblingar och spel en mot en som man har sett på YouTube-klippen innan, har vi inte riktigt sett fullt ut här.
Framförallt hans avslutslägen som är lite oberäkneliga, tycker jag.
Ja, det var ju en hårresande miss han hade mot AIK, va? När han Ja, ett friläge i princip. Ja.
Och han hade någon liknande situation. Det var inte lika fri, men också han, vad ska man säga, kan man ens säga att han duffar, eller var ni som, ja, ni som är golfare?
Det var också lite oklart om han, om han tänkte avsluta eller om han försökte passa den på ett till Colak.
Och där blev ju
som, skillnaden, som missade han bollen.
Ja. Och där blev ju skillnaden när Søren Rex spelar, tycker jag, där, för att det blir ju mer, han känns mer, alltså även om han är mittfältare, så känns han mer som en avslutare och som en forward på något sätt. Mm. Så att det är en balans. Sen sa ju Jon Dahl Tomasson efter matchen igår ganska klokt egentligen att han kan sätta Anders Christiansen var som helst utom målvakt, för han är lite kort, tyckte han. Men det är klart att AC ska kunna ha olika roller i olika matchbilder. Han har ju tidigare sagt själv att han helst vill spela långt bak i banan för att vara mycket med i spelet, men,
ja, men det, jag tycker liksom inte att bara för att han har nummer 10 roll så är ju inte det så att han inte får gå ner och hämta bollen. Ja, det är ju en sak när han är så skicklig i nummer 10 rollen att han vet när han ska droppa ner och faktiskt hämta bollen. Det har vi till och med att det har varit något vi har pratat om tidigare under tidigare säsonger, att han har varit för långt ner när han har haft nummer 10 rollen och liksom i de matcherna när MFF-spel inte riktigt har funkat att han har hamnat bredvid Bachero eller Vicky eller vilka det nu kan ha varit som har haft de defensiva positionerna, att han blivit lite för sugen på att gå ner och hämta då. Jag tycker nog att MFF ska fortsätta ha Anders Christiansen som tia. Sen om det ska betyda att Ola Toivonen inte ska vara på plan är en annan sak.
Det öppnade för nu också, för Toivonen kan ju också ha lite olika roller, men vi har ju pratat om tidigare att när Rakip och AC har haft de roller de har haft har de inte funkat ihop. Nu fungerar det ju betydligt bättre när det fortfarande fanns en defensiv mittfältare bakom, så att säga. Mm. Erdal var ju under första halvlek i alla fall betydligt bättre, tycker jag, än man har varit på ett tag. Även om man har haft vissa skadebekymmer, berättade han. Man har haft ont i ett lår.
Ja. Nej, men jag tror, som sagt, också som Max var inne på också, att det handlar kanske inte just snarare om att MFF, om systemet i sig, utan om att man faktiskt gjorde ett skifte, att man överraskade sin motståndare. Det kunde mycket väl ha varit att MFF har inlett så som de gjorde igår och inte riktigt fått det att stämma. Och så bytte man till, alltså, någon slags vice versa situationen, ni förstår vad jag menar. Alltså jag tror snarare det handlar om att man inte låser sig vid ett system, liksom, utan att man skiftar där och att överraska motståndaren och håller sig själv på tårna hela tiden.
Det finns ett antal frågor som ansluter till diskussionen som vi är inne på här, men jag väljer att fråga Max följande. Kommer Ola Toivonen tillbaka till förra årets form?
Ja, det är sådär. Det är alltid svårt att säga in i framtiden. Jag tror att Toivonen kommer att hitta bättre och bättre form. Jag tror att han är lite som Marcus Rosenberg var de sista åren, att det liksom tar lite tid att veva igång maskineriet. Nu kan man säga att försäsongen har varit lång och så vidare, men den kanske inte har motiverat honom i lika hög grad. Och jag tror att det här att han började på bänken igår var väl dels kanske en liten markering, men handlade kanske också om att det är match på torsdag igen. Jag blir inte förvånad om Ola startar mot Elfsborg. Sen om han är uppe i förra årets form, ja. Jag tror det handlar mycket om motivation. Jag tror det handlar om hur MFF går in i Europaspelet i sommar. Vad ska man säga, den här allsvenska starten, den är ju ganska kort trots allt. Och nu, det är precis som det blir en försäsong till nu här. Så att jag tror inte vi har svaret på hur Toivonens 2021 kommer att se ut förrän efter EM. Och när Europaspelet drar igång. Mm.
Fredrik, den här, det som du nämnde tidigare med mättnad och så vidare, är det lite lustigt ändå att Toivonen, så vitt man kan bedöma, ändå liksom lite grann går i den fällan själv?
Att det är oväntat, eller vad menar du?
Ja, att det är lite, vad ska man säga, ja, lite oväntat. När han just, eftersom han ändå har varit så medveten om det och kommunicerat, det är ganska tydligt att vi måste passa oss för det.
Jag tror, delvis handlar det väl om att Toivonen inte kommit upp riktigt i nivå. Samtidigt så tror jag också, jag skrev en krönika inför AIK där jag hittade lite statistik på Ola Toivonen, och en ganska stor aspekt i det är att han dels har behövt att ta ett mycket större fysiskt ansvar för att Colak inte är Isaac Kiese Thelin. Colak löper mycket hellre i djupled. Han går inte in i lika många dueller så att Ola Toivonen får göra mycket, mycket targetjobb så att säga. Sen är det också att själva hela den här Rakip Kristiansen-situationen har för Toivonen inneburit att han får ta ett större ansvar defensivt och framförallt att han inte får lika mycket passningar längre. Han tar emot, han har tagit emot betydligt färre passningar under den här serieinledningen än vad han gjort tidigare säsonger. Eller tidigare säsonger, den förra säsongen rättare sagt. Det är ganska avgörande för honom. Han vill ha mycket boll för att kunna göra någonting med den. Sen så ska det också sägas när han väl har fått bollen så har han ju gjort förvånansvärt lite med den. Han har inte kommit till så mycket avslut. Han har inte hittat sina medspelare lika bra. Men jag vill liksom ändå någonstans hävda att det är inte bara att ha med Ola Toivonen att göra utan att han som är liksom spindeln i nätet där blir ganska påverkad när nätet är sönder på sina ställen. Visst var det en fin metafor?
Jättefin faktiskt.
Ja. Tack. Eller liknelse kanske det var snarare. Skitsamma. Men det är liksom, alltså, han har inte kommit upp i nivå och nu blir det väldigt tydligt när MFF gör om och flyttar upp Kristiansen i den rollen och får ut mycket, mycket mer. Men jag vill någonstans hävda att det inte bara har med Toivonen att göra utan det kanske nästan har lika mycket med Colak att göra. Och jag, för att få igång Toivonen så tycker egentligen jag att MFF bör spela på ett lite annat sätt. Jag tycker att Colak och Toivonen kan vara anfallare ihop. Jag tror att de skulle få mycket mer ut av varandra. Och, för Colak, även om han var bättre än tidigare nu mot Kalmar så blir han ofta, och mot AIK också för den delen, så blir han ofta lite för ensam uppe på topp. Han springer själv ner mot hörnorna och har liksom ingen riktigt med sig. Och de gångerna han agerar target så är det lite för långt till närmsta spelare. Och att det blir ofta han själv mot en hel drös försvarare. Så där tror jag det finns... jag skulle väl säga att Toivonen är mycket närmare honom. Och det kan man ju få, även om man går över i ett 4-4-2. Där Anders Christiansen och Pavle Vagic tillsammans på mitten till exempel. Eller ett, som man avslutade igår då, 5-3-2. Eller om man vill vara lite mer offensiv, 3-5-2. Men jag tror man skulle få ut betydligt mer av Toivonen där. Och jag tror att det skulle göra Colak ännu vassare.
Jag har egentligen kört att jag från början när Toivonen kom hem såg honom så mycket en spelare i straffområdet som han gjorde otroligt mycket mål på Australien. Bland annat genom att vara på rätt ställe där inne. Jag tror att han skulle göra ännu mer nytta för MFF där. Och att man måste, som Fredrik är inne på, moderera spelsystemet lite grann efterhand här.
Och jag tycker inte vi ska glömma att när Ola Toivonen värvades, vilket ju är nästan exakt ett år sedan idag, inte riktigt va, några veckor fel, men då sa MFF att han var anfallare. Det var som det han värvade som. Nu får de stå för sitt ord.
Vi håller oss kvar i anfallet. Fredrik, gör Antonio Colak 12 mål eller fler i årets allsvenska?
Ja, det är ju spännande att han och Marcus Antonsson ser ut att gå liksom någon slags lite duell där i skytteligan. Ja, han kan nog mycket väl göra 12 mål, det tror jag.
Varför?
Nej, men nu tycker jag att han bara kommer till de här heta lägena. Det är en sak att liksom göra ett viktigt mål i en toppmatch. Men där har MFF ett sånt spelsystem så att det är många som kan dyka upp i avgörande situationer. Där är det ju kanske inte så viktigt i sig att det är just Colak som gör det. Det går liksom, ni vann med 1-0 borta mot Hammarby då, om man säger så. Och det var inte Colak. Då kan man ju liksom inte lasta Colak för att det inte var han som gjorde målet om MFF vinner en sån tuff match. Men när det kommer till de lite lägre lagen där man ska döda en match tidigare, då tycker jag det är framförallt viktigt där då att skyttekungen liksom öser in bollar och döda matchen liksom.
Vad fick du för intryck igår, eller efter Kalmar-matchen av Colak, Max?
Nej, men det är mycket det man vill säga av en sån spelare. Det blir lite Rosenberg vid barriären där. Att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Det är ju, framförallt första målet kanske inte är svårt att göra, men det gäller att göra löpningen dit. Man ska inte glömma att han har en fin assist ut till Rakip till första målet. Och sen 3-1-målet på frisparken från Kristiansen är ju en sån riktig målgörarnäsa också. Att störta på bortre stolpen och verkligen liksom offra sig sista metern för att vara först. Så att det finns kapacitet och samtidigt en ödmjukhet när man pratar med honom, det är absolut så. Men som alla målskyttar så behöver han komma in i ett stim. Och det är väl, tror jag han hoppas på själv också. För det snacket kommer igång väldigt fort. Och man ser ju nu, du nämnde ju Marcus Antonsson. Han har väl gjort 4 mål nu för Halmstad. Och han har ju kommit in i lite av det där stimmet som inte han var i MFF. På sista tiden så att säga. Så att det handlar nog väldigt mycket om det. Det att kapaciteten finns där för att göra både 12 mål och fler i utveck.
Och det är ju det jag var inne på med Toivonen också, att där finns också en kapacitet. Tror jag i alla fall. Det handlar också mycket om omgivning och att den ska stämma och så vidare. Men sen så kommer det också komma, MFF skrev i mina ögon kanske ett lite oväntat lång kontrakt med Toivonen. Jag tänker på, alltså i den rollen.
Det är nog för att det är sista kontraktet. Du måste
Det är väl så. Nej, men det kommer ju komma en dag då Toivonen har kanske blivit något år för gammal. Liksom.
När det gäller Kjolle ska man inte glömma att han var ju väldigt nära faktiskt att avgöra mot AIK. Han hade ju ett jättebra läge där målvakten gör en bra räddning mot slutet. Mm. Så att det kunde ju börjat redan där med lite marginaler.
Ja, precis. Men det var nog just av den, speciellt av den anledningen man tänkte så att när han hade en närnick alldeles innan mot AIK också, där han fick avslutet rakt på. Det var ett ganska svårt avslut, så det var ändå rätt bra gjort. Men man kände att ska det där bli något som sätter sig i huvudet liksom? Och det var nog viktigt för honom att få in den där målen mot Kalmar. Då. Det första är ett väldigt enkelt mål egentligen, bara rulla in den upp i bur. Men det andra är ganska svårt avslut ändå. På uppstuds på den här frisparken är påpassligt.
Jag tror jag får en känsla av, han pratade själv om supportrarna igår, att jag tror han är en spelare som kan växa lite. Nu jämför jag lite med Rosenberg igen, men när det blir lite mer stämning på läktarna och lite mer folk så undrar jag om inte han kan inspireras ännu mer. Kan bli en spännande sommarmån.
Det måste ju vara en generell längtan och förväntan, framförallt från utländska spelare som...
Som har talat om Malmö.
Ja, i synnerhet Malmö, men kanske liksom även övriga storstadslag, så är det ju någonstans, publiktrycket är ju liksom, det är ju allsvenskans försäljningsargument nummer 1 på något sätt.
Ja, precis. Jag menar, alltså ta Birman Sevic som är en stor röda stjärnans supporter liksom. Man kan ju fråga sig, skulle han bli mer tänd eller mindre tänd av att det hade varit fullsatt uppe på Friends Arena, några står där och de hade skrikit åt honom? Alltså det säger ju sig själv att det här är ju spelare som har spelat internationellt i ligor där flera av lagen har bra klackar. Colak har ju varit i Tyskland länge liksom, som väl nu för tiden får framstå som främst i Europa vad gäller support och kultur liksom. I alla fall bland de stora ligorna. Och, alltså, det är klart att de tänder till extra om det gungar på läktarna. Och även om man har publiken mot sig så tror jag det är en tändning för dem.
Då flyttar vi lite bakåt i banan och jag vänder mig till Max. Är Pavle Vagic en långsiktig lösning på mittfältet?
Ja, den där är lurig tycker jag. Det beror lite grann på vad en långsiktig lösning är också. Jag tror att han kan bli en väldigt duktig defensiv mittfältare på längre sikt. Och jag tror det är väldigt viktigt att han får speltid nu. Samtidigt som man då sett vissa brister tycker jag. Han hade inte en så jättebra match upp i Stockholm mot AIK. Det gick ganska lite för fort för honom, kändes det som. Det var väl bättre mot Kalmar igår. Tycker att han drar på sig lite mycket onödiga frisparkar. Men han skapar balans i laget och han är en spännande spelare. Men jag vet inte om han är en spännande spelare för MFF i Europa spel redan i sommar. Eller om han behöver liksom utveckling på ännu längre sikt. Men jag tycker det är en spelare de verkligen ska ta vara på och ge möjligheter. Och att han har en större potential trots allt, till exempel en Bonke Innocent, tycker jag då. Och vi vet ju fortfarande ingenting om Oskar Lewicki och hans status. Och på varje dag som går så blir ju den här säsongen mindre och mindre på alla sätt och vis för där. Så att Oskar har ju setts ut och jogga på planen vid något tillfälle, men han var inte ute inför den här matchen, så att det finns ju en väldigt stor osäkerhet där. Det var lite politiker svar där också. Men...
Ja, men det är svåra frågor. Så att...
ja. Nej, men alltså, Vagic har ju vissa kvaliteter som jag tycker är i sitt passningsspel och i sin duellstyrka när han är som bäst, som är väldigt spännande. Men är lite ojämna nu.
Om man fortsätter diskussionen då, Vagic kontra Innocent, eftersom det är de två alternativen och de som liksom konkurrerar om samma plats så att säga. Vad är det för skillnader där, Fredrik?
Vad ska man säga av... Jag tycker ändå att de är påminner lite om varandra, Innocent och Vagic. Det, jag kan inte säga att det är en våldsam skillnad mellan dem. Jag skulle nog kanske säga att Vagic är en lite passningssäkrare spelare. Medan Innocent har kanske lite snabbare, lite rappare steg. Sen så är Vagic ganska lång, det tänker man inte på. Så nog starkare i luften än vad Innocent är. Men det, jag tycker de är ganska snarlika ändå. Jag kan inte säga, ganska mycket det man fick av Innocent i början av säsongen får man nu med Vagic igen. Liksom. Det är de här matcherna emellan som inte riktigt balansmässigt har funkat, om man säger så. Jag tycker, jag vet inte, för om jag också får svara på den här frågan om det är en långsiktig lösning, så jag är inte riktigt övertygad om att det är så. Jag tyckte han var godkänd mot AIK, ganska varierande prestation där. Bra fysiskt, men lite långsam i tanken, vilket ju kan förklaras med det var hans första match från start och det var ett jävla svårt motstånd uppe i Stockholm också. Han gjorde det ju bra efter de förutsättningarna. Bra mot Kalmar. Kanske kunde vara ännu mer initiativrik, även om det inte är hans roll på plan. Det fanns gott om folk som tog initiativ i den matchen. Men jag vet inte, är han bättre än Adu? Är han bättre än Bachirou? Eller är han bättre än Levicki? Har han potential att bli det? Jag är skeptisk. Och jag tror att det är en position som Malmö FF kommer förstärka på i sommar.
Han är ju inte bättre än Levicki och Bachirou, absolut inte.
Jag vet inte om jag ser potentialen att bli det heller. Nej, jag ser inte potentialen kanske att bli det heller, men jag blir väl gärna motbevisad där. Liksom. Det är alltid svårt att liksom komma med sådana omdömen om en ung kille som faktiskt bara har gjort två matcher från start i Malmö FF. Så man ska verkligen inte hänga någon än, så att säga.
Men, ja, han har ju haft en stark utveckling i vinter, kan man inte komma ifrån. Att det har ju hänt mycket runt honom. Sen om jag bara får lägga till oss vad det gäller förhållande i jämförelse med Bonke, så får man väl konstatera också att Bonke har ett utgående kontrakt och Vagic har ett långt kontrakt. Så där har du en rätt avgörande skillnad. Jag vet inte om MFF verkligen vill förlänga Bonke Innocent för att kunna få ut någon slant ytterligare från honom, eller om han kanske trots allt lämnar i sommar.
Nej, det handlar väl lite grann också om den interna ekonomin, så att säga. Man kan ju gissa att Bonke Innocent har högre lön än Pavle Vagic.
Ja, det skulle kännas ganska vågat att förlänga hans kontrakt, kan jag tycka, med tanke på hur ändå karriären i MFF har sett ut. Men han är ung fortfarande, han också, det ska man inte glömma.
Då, Fredrik, kommer nästa fråga. Kommer MFF att hålla nollan någon gång före EM-uppehållet?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Nu har man Elfsborg som ganska anfallsskickligt, piggt lag, och sen Örebro borta, rätt bökig match ändå, trots allt.
Ja.
Men jag vet inte, jag Det är också en sån fråga som är så oerhört svår att svara på. Man kan säga så här, försvarsspelet har blivit bättre över de två senaste matcherna. Det tycker jag allt. Men vill man ha den här riktiga, riktiga grundtryggheten, så tror jag att man faktiskt måste ta in Johan Dahlin till nästa match för att det verkligen ska sätta sig. För, alltså, jag förstår egentligen inte vad det är att vänta på. Det är ett Europa-kval som kommer här i sommar, och Johan Dahlin kommer ju vakta målet då. Det är väl lika bra att börja spela in honom nu egentligen. Och det har liksom, jag tycker inte, om vi nu får gå in på den här målvaktsdiskussionen igen, så jag tycker kanske att Marco Johansson blir lite för hårt lastad för det målet han släpper. Det är ju en jäkla flytträff, och jag vet inte.
Jag tyckte också att det var väldigt hård kritik faktiskt.
Ja, alltså I det bästa världen så står han ett halvt steg bakåt och kan liksom tippa den där över ribban. Men det är också rimligt att han står där han står i målet, tycker jag. Så jag blev lite överraskad över att Per Hansson, denna skickliga expert och före detta stormålvakt, var så pass hård i sin bedömning i Discovery igår. Jag höll inte riktigt med till 100% där. Jag tyckte också att Sydsvenskans matchbetyg var väldigt hårt. Men det som jag vill komma till med honom, det är ju inte den här enskilda insatsen som gör det, utan det är ju ett helhetsomdöme baserat på den här våren, och där man måste ställa sig frågan: har Marco Johansson tagit chansen? Nej, jag tycker faktiskt inte att han har det. Det har inte så jättemycket att göra med de här målen som har släppts in. De har alla del i, och många av avsluten har varit väldigt svåra. Det är väl egentligen kanske mest det här Djurgårdens 3-0-mål som egentligen är en regelrätt tavla, om man får säga så. Utan det handlar ju mer om tryggheten i backlinjen, och om man har en backlinje som inte fullt ut litar på sin målvakt, så är situationen inte hållbar. Och det är väl det som är det stora där.
Men alltså någonstans, Malmö FF har ju tydligt visat att Johan Dahlin är målvakten nummer ett i grunden, och nu har han varit skadad. Han måste rimligen få komma tillbaka. Jag trodde att han skulle få, eller trodde, jag tycker att han borde fått stå redan igår om han är hel och frisk. Därför att Kalmar var knappast, alltså där kändes det som att det fanns marginaler om nu Johan skulle vara lite osäker. Det är lätt att tycka, jag kan känna det själv också, att Marco får ta för mycket kritik. Men på något sätt måste man ju bedöma hela bilden av honom. Och Malmö FF är inte ett lag som går ut i Europaspel och spelar gruppspel i höst med Marco Johansson som första målvakt. Jag kan inte se det. Och det handlar om att han också måste hitta rätt nivå där han är just nu. Sen vad det gäller målet igår, så jag reagerade direkt, och jag vet att det var många reaktioner på sociala medier också någonstans. Att det är intressant, framförallt som du, gammal målvakt Fredrik, att vi kanske var för hårda mot honom. Men jag tycker att han, det är så pass långt utifrån så att det visar att han liksom är inte riktigt på tårna i situationen. Och det är väl kanske det man ser ibland, att han saknar den energin och den förmågan liksom att leda bakifrån. Han gör en strålande räddning i slutet, och den kanske skulle höjt hans betyg, bara den. Men det är just det där, den här stabiliteten och kontinuiteten, att lita på att han är trygg där bak. Jag tycker inte att han ger det, och det
nej, men precis.
Därför också ska MFF hålla nollan i någon av de här matcherna, så tror jag att Johan Dahlin måste in nu. Jag tror inte att man håller nollan oavsett vilket mot Elfsborg, för de är så anfallsglada. Men kommer Dahlin igång där, så skulle det väl kunna vara möjligt att hålla det mot Örebro i alla fall.
Men för precis som att det inte är målet han släpper in mot Kalmar som gör att han inte ska stå i nästa match, så är det lika lite en sån räddning som han gör på slutet mot AIK som gör att han ska fortsätta stå. Det är inte den typen av situationer i matcherna som ska ligga till grund för den typen av beslut, tycker jag. Utan det handlar ju som sagt, som vi är inne på, det här grundtryggheten i defensiven. Och jag tror att det är den som kommer vara avgörande för MFF i förlängningen. Liksom. För framåt så skapar man tillräckligt mycket chanser för att vinna de flesta matcherna.
Man får inte glömma att Johan Dahlin senaste, alltså året innan han blev skadad nu här, alltså var ju presterade på väldigt hög nivå. Jag menar, det är samma sak om Markus Rosenberg var skadad ett tag, så var det väl ingen ifrågasatt att han skulle spela när han väl var frisk igen. Jag tycker att samma sak gäller Anders Christiansen och när Rasmus Bengtsson var en nyckelfigur. Mm. Alltså någonstans så måste man ju hålla fast vid det, under förutsättning naturligtvis att han presterar på träning, och det gör han ju. Han verkar ju helt okej.
MFF får ju hoppas att Johan Dahlin håller den nivån som han höll innan skadan också. Det kan man ju faktiskt inte veta. Han har varit borta länge från fotbollen nu.
Ja, därför kan det också vara ett ytterligare skäl som jag inte har tänkt på innan, att liksom få in honom i spel nu direkt. Mm. Och det är ju att annars kanske man måste göra någonting i sommar.
Där finns det ju lite intressant ute på marknaden då. Kristoffer Nordfeldt, om vi tittar på landslagsmålvakt, när var Kristoffer Nordfeldt kanske är sugen på en hemflytt från Turkiet. Jag tror att han har Stockholms kopplingar också. Han kanske är mer sugen på att gå till någon av de klubbarna. Men om vi bara tar oss över sundet, så sitter det en svensk målvakt på bänken i FC Köpenhamn, Carl-Johan Jonsson, som väl var en av deras absolut bästa spelare när de gick långt i Europa League förra säsongen. Inte en helt oväntad framtidsman för MFF skulle jag säga.
Vi får sen, vi får anledning att återkomma till den diskussionen.
Apropå Marco. Jo.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Som säger också att det är ganska viktigt att poängtera det när man pratar om honom, att det är liksom, han är 22 år, han kan ha jättefin karriär framför sig liksom, och det är just att kritiken blir som den blir beror ju på att det här är en klubb som Malmö FF, och när man säger att man ska byta målvakt så handlar det kanske framförallt inte om hans prestationer som hade funkat säkert bra i de flesta klubbarna, utan det är ju för att Malmö FF har en första målvakt som är en av Sveriges bästa. Det är ju mer det som är det centrala här än att Marco Johansson inte skulle vara en bra målvakt. Det är inte det handlar om, det är han ju. Men i MFF så blir kraven så pass höga liksom.
Nej, men det är självklart så att jag känner att det blir för hård belastning mot honom, men det är ju inte mot honom, utan det handlar ju om att du har Johan Dahlin, alltså som har varit obestridd första målvakt under lång tid. Och har han kämpat sig tillbaka efter denna tuffa skada, så är det ju, visar ju vad han vill. Och det, liksom, det handlar ju, han måste ju få möjligheten här nu.
Jag tror inte att det är någon idé att vänta på att spela in honom heller. Jag kan inte riktigt se, jag försökte tänka kring det, men jag tror inte det finns någon riktig logik i det liksom.
Är vi mogna att gå vidare?
Absolut.
Det är en relaterad fråga.
Har du tröttnat på oss?
Nej, men jag känner det. Jag känner lite grann
så. Det blir så lite som i målvaktsdiskussionen, att man fastnar i en liten loop. Och vi får inte riktigt svar på de här frågorna förrän Johan Dahlin spelar.
Nej, men det blir alltså en sorts särbehandling av den frågan bara för att det är en målvakt. Och, man ska inte anknyta för mycket till sociala medier, men man märker ju liksom det finns en otålighet hos supportrarna också. Jämför om MFF skulle hållit Marcus Rosenberg på bänken i ett antal veckor trots att han var frisk. Det blir ganska konstigt. Framförallt då Dahlin är den han är, och Marco inte har varit det har inte varit så att han har briljerat. Utan... Ja. Mm.
Nu ställer jag min fråga, Max.
Yes.
Har MFF fått ordning på försvarsspelet?
Ja, det är ju relaterat det delvis. Och jag skulle vilja säga att det vet vi inte nu. Kalmar belastade väl inte. Det såg väl bra ut långa stunder mot AIK, det får man väl säga. Även om AIK hade några bra chanser.
Får jag bara snicka in där apropå de här chanserna. Om man går till det här expected goal-snittet då, som kan vara kul att dra in lite mellanåt, även om man ska göra för stor sak av det i enskilda matcher, utan det är väl mer ett intressant mått över tid. Så är det faktiskt lite högre för AIKs fördel, medan snacket efteråt var att det borde varit med MFF som var närmast segern, i alla fall från dem själva.
Nej, men det ser väl stabilare ut. Och inte minst eftersom du har Pavle Vagic framför nu, alltså att du har fått den balansen. Men jag är inte övertygad om det centrala backspelet. Och vi kommer väl tillbaka till det i en annan frågeställning sen. Men det finns ju, gjordes ju en förändring igår som även gjordes en liten stund mot AIK. Som tyder på att tankarna även finns inne i Malmö FF. Hur man ska hantera det här bäst. Och Kalmar hade någon ytterligare chans som man fick lite halvbilligt igår. Så att, det givna svaret finns inte där nu. Malmö har fortsatt släppt in mål i varje match och har ett högt snitt.
Mm. Jag frågade Jondal Tomasson efter AIK-matchen, som jag ändå tyckte någonstans överlag var den bästa defensiva insatsen för säsongen. Sett. Men då menar han på att det var Östersund hemma som var det. Det tyckte han. Det var ju en annan 1-1 match då. Men han tyckte att sättet att de hade försvarat sig så högt upp i plan och vunnit bollen och hela tiden varit på motståndaren. Så han ser ju inte nödvändigtvis försvarsspelet som samma fråga som hur tyckte ni de fyra längst bak skötte sig? Utan det är en större fråga för honom. Jag tyckte dock att, jag håller inte riktigt med honom i det. Jag tyckte att AIK var en bättre insats sett till vilket motstånd man faktiskt mötte. Östersunds offensiv var ju inte alls i klass med AIKs, vad ska man säga, maskin där. Så det, AIK var i alla fall ett fall framåt. Där är det ju mer, där är det ju inte ett, vad ska man säga, ett systematiskt fel som avgör att MFF släpper in mål, utan faktiskt mer av en, ja, en oturlig personlig insats. Och sen Kalmar då, som är ett rejält defensivt fall framåt, där är man återigen tillbaka i det här hur man försvarar mot Östersund, att man pressar motståndaren högt, och det var ju, alltså man skrämde ju nästan Kalmar till misstag på både 1-0 och 2-0. Det är ju också stora individuella missar som avgör där, men det är, de hade ju inte kommit om inte MFF hade tvingat fram dem, så att säga. Så
den delen, alltså om vi kallar det offensiva försvaret, den tangerar inte. Det där är ju en enorm skillnad. Framförallt första kvarten, 20 minuterna, så var ju Malmö FF fantastiskt bra mot Kalmar, och det kom igen i perioder i andra halvlek. Det som hände precis innan Kalmar gjorde mål, jag vet inte om ni som ser matchen på TV reagerar lika mycket på det, men det var att plötsligt så sjönk hela MFF väldigt långt ner i eget straffområde. Jag vet alltså, bara ett par passningar innan det här långskottet kommer, så tänkte jag, men vad händer liksom? Det är plötsligt 7-8 man på linje längst bak, och så farlig är väl inte Kalmar. Man, så egentligen så, när vi kritiserar Marco Jansson, den här skytten fick ju stå helt omarkerad och helt ensam utan någon som helst täckning. Så där var väl det som man kan ifrågasätta rent försvarsmässigt mot Kalmar. Men som sagt, pressen framåt, kan de hålla den energin och, som Colak var inne på efteråt, alltså att det handlar om att varje spelare måste göra jobbet, så är man ju en bra bit på väg i den delen. Sen återstår det vad det gäller fasta situationer defensivt och den typen av, vad ska vi säga, mer statiskt spel.
Matchen mot Kalmar kunde ju lika gärna ha varit en nolla. Det var ju, MFF släppte ju inte till mycket chanser mot Östersund, tycker jag ändå att man faktiskt, om vi ska jämföra den med som de tyckte var en bra insats defensivt, då, så tycker jag ändå man släppte till ett gäng chanser. Som, det var inte orimligt att MFF släppte in ett mål mot Östersund. Mot Kalmar så, ja, om man inte får den lyckoträffen han får där, så gör de ju förmodligen inte mål, för då skapar de inte tillräckligt mycket.
Ja, det var ju Kalmars mål. Det här att laget föll så oerhört lågt fick ju också den effekten att Anders Christiansen kom helt fel i position. Så att Kalmar kunde slå den passningen från högersidan in i mitten, så där det sedan avslutades. Christiansen gjorde inte många knop där och då. Men man kände kanske samtidigt att med tanke på hur mycket han sprang i den matchen totalt sett, så kanske det var okej att han vilade någon gång då och då.
Det kan man få.
Men det var precis som du säger, Max. De låg ju på linje där, och det var ju heller ingen som kom upp. Det fanns ju läge även alltså innan avslutet kom att komma upp och stöta, men det hände inte riktigt. Vi stannar kvar i försvarsledet, och jag vänder mig till Fredrik och frågar om MFF har två likvärdiga alternativ på högerbacken.
Ja och nej. Jag tror kanske att Erik Larssons lägsta nivå är högre än Felix Beijmos. Och jag tror att Beijmo kanske har en högre högsta nivå. Även om man inte har fått testa sig så mycket. Men jag tror att det finns... Om man spelar in Beijmo på den positionen och ger honom samma förtroende som Erik Larsson faktiskt har fått, så tror jag att det finns mycket att hämta där. Kanske till och med mer än med Erik Larsson. Sen har Erik Larsson varit en av allsvenskans absolut stabilaste på sina positioner, på sin position. Hög brytningsprocent och välpositionerad. Kommer ofta med i anfallen och tröttnar inte under matcherna. Och liksom blivit väldigt stabil, så var det inte i början med honom. Så att jag misstänker att om Beijmo kan göra samma resa som Erik Larsson, han är ju väldigt många år yngre, men vad blir det, en 6-7 år yngre i alla fall, så tror jag man kan få ut mer av honom.
Reimos första halvlek mot Kalmar var fantastiskt bra. Sen föll han tillbaka lite grann i andra och skabblade med bollen några gånger. Men en av MFFs framgångsrikaste perioder var ju när man skiftade högerback mellan matcherna. Så att det, om vi bara tittar på ett par år tillbaka. Så att det är inte så dum tanke. Av någon anledning så känns det bra med att kunna ha lite olika spelartyper där kanske. Beimo är väl en bättre passningsspelare än vad Erik Larsson är. Han var oväntat snabb igår också, tyckte jag.
Just igår?
Ja, men liksom, det var mer, han visade mer av fart och smarta löpningar. Erik är ju, han har ju en annan typ av energi. Han kan ju springa hur mycket som helst. Ni skulle sett när han var upp i första halvlek. Jag trodde att de skulle byta, att Beimo var skadad. Men han körde liksom maxlöpningar en kvart längs sidlinjen. Det är väl lite sån Duracell-kanin på honom.
Anar man, Max, att Thomasson ser lite olika, ska man säga, olika användningsområden för de här två?
Nej, men jag undrar om inte det är så att han faktiskt, för att maximalt utnyttja truppen, ser att han måste använda dem på lite olika sätt.
Kan du utveckla?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker att, vad ska man säga, Erik Larsson är ju... Det är som sagt väldigt mycket energi. Det blir lite stökigt på den kanten när han far upp och ner, medan det kanske blir ett bättre samarbete mellan Beimo och Berget, att de växeldrar på ett annat sätt och hittar varandra på ett bättre sätt i det offensiva spelet. Sen defensivt tycker jag att Erik Larsson har vuxit och att Beimo kanske inte har fått möjlighet att bevisa så mycket där nu. Men just det där samspelet mellan Beimo och Berget blir lite annorlunda.
Om vi då byter kant så ska du få svara på den här frågan, Max. Skulle MFF klara av en skada på Jonas Knudsen?
Vem ska göra inkasten?
Ja,
det är klart att man har gjort sig beroende av honom som ensam vänsterfotad back. Och att man använder honom så mycket vid specifika situationer. Vilket jag ibland kan tycka att vad det gäller inkasten på det längst där framme, att man kanske har blivit lite för statisk, att man alltid ska använda det. Jag tror att MFF hade överraskat motståndarna mer genom att göra snabba inkast ibland, eftersom alla väntar på det långa inkastet från Knudsen. Jag tror att du kan flytta över Erik Larsson som vänsterback om det behövs, även om du tappar en vänsterfot. Jag tror att MFF klarar det under en period, men att det är inte bra i ett längre perspektiv att inte ha något alternativ. Man har ju den väldigt unge Eile bakom, men det känns som det är lång väg att vandra där innan det liksom är...
Han ser ju sig framförallt som en mittback också.
Ja, han har fått spela rätt mycket där ute, men... Så i ett kort perspektiv tror jag inte det blir något problem, men i ett längre perspektiv är det ett bekymmer att man bara har en vänsterback.
Fredrik, du, har du några tankar kring detta?
Nej, men alltså, om man tittar till höger och ser hur den situationen ändå verkar sporra båda två, både Beimo och Erik Larsson, så vill man ju förstås ha samma position till vänster. Det är väl egentligen inte så mycket svårare än så. Det känns som att MFF lite har gamblat på den positionen helt enkelt. För att lägga kraft på andra ställen.
Sen blev det en rolig situation igår. Jag vet inte så mycket det framgick i tv. Men eftersom jag då är domare i annan sport så konfererar jag gärna med domarkontrollanter och annat. Och gamla stordomaren Ingvar som var satt på läktaren och kollade igår. Det var ju så att Knudsen tog ett inkast nästan ända nere vid mittlinjen. Så det gör han ju ibland och hivade väldigt långt fram. Och en ivrig assisterande domare skickade upp flaggan och vinkade offside. Jag trodde faktiskt att domaren blåste, men Ingvarsson påstod att han inte gjorde det. Man kan alltså aldrig vara offside på ett inkast. Och det ska sitta i ryggmärgen. Jag har förstått att assisterande fick en rätt... Alltså det är en sån grej de inte får lov att göra fel på. Men att det blir fel beror ju på att det är ju ingen som förväntar sig ett så långt inkast. Och det gäller när Knudsen spelar att vara extra vaken. Och ibland tycker jag att det är snabba inkast från honom vid mitt plan är väl så effektivt som när han ska vandra upp och göra sitt inläggsinkast.
Ja, nej, det noterades faktiskt även i tv-sändningen. Eller de noterade att det var offside, men inte mer än så. Bollen gick ju väl ner till Kalmar målvakten, om jag inte minns.
Han gjorde det till slut.
Spelet rullade bara på.
Men det är en sån grej som, alltså hade Malmö gjort ett mål där och blivit avvinkat för offside, så hade kanske till och med inbitna supportrar skrikit på VAR. Det ska inte kunna hända. Så.
Nej, alltså att man tolkar saker så att
det är en helt annan sak.
Så det blir fel är en sak, men att ta fel på reglerna och inte se vad som händer, det är något annat.
Mm. Ja.
Vi pratade här om högerbacksväxlingen och lite andra positioner. Så då är frågan, Fredrik, har Jon Dahl Tomasson fått rätt på rotationerna?
Ja, han har ju bara roterat ett halvt varv än. Alltså han har ju bara tagit ut Toivonen. Nu får vi se om Toivonen kommer tillbaka också. För att rotera måste man ju byta tillbaka och spela in igen. Vi är bara halvvägs.
Han roterade bort fyra man i matchen innan.
Ja. Nej, men ja, för att konsekvent ha vägrat prata om formation så har ju Tomasson varit synnerligen låst vid just en typ av formation. Och att formation är ett känsligt ämne för MFF har ju också visat sig inför matcherna då han trycker upp fel information på de här startelvsbladen som går ut till alla journalister och som även finns på svenskfotboll.se. Där har ju Malmö FF konsekvent valt att tramsa helt enkelt eftersom de inte kan skriva rakt ut hur de ställer upp i matchen. Så att det är klart att formation är viktigt för dem. Så det ger ju inte så mycket för det där att vi spelar bara enligt principer och sådär. Men jag tycker, men med det sagt så känns det som att Tomasson har insett den senaste att det är viktigt för honom att han har en stor del i att truppen håller sig på tårna. Det är inte bara det att man ska ha högoktaniga träningar och spelarna själva ska sporra varandra till att känna flåset, utan att han faktiskt visar att antingen med tidiga byten som han har ju gjort i de två senaste matcherna, faktiskt skiftat spelare lite snabbare, men också att byta folk i startelvan och nu senast också då faktiskt byta formation under matchen, att våga byta till en fembackslinje och liksom hålla laget på tårna på det viset. För att hans roll är att laget är motiverat. Det är nästan hans främsta roll, skulle jag säga. Det är en av de konkreta sakerna som en tränare faktiskt kan göra. Det är inte upp till Tomasson om till exempel Marco Johansson släpper det där skottet eller om Colak missar ett öppet mål. Alltså det kan inte Tomasson göra någonting åt. Men det han kan göra någonting åt är att se till att den hungrigaste elvan står på plan och att en spelare som är trött eller har gått ner sig under en match faktiskt byts ut mot en hungrigare. Alltså den typen av grejer. Och där tycker jag att det går att skönja en mer aktiv MFF-tränare de senaste matcherna.
Max, förväntar du dig att det är några som kommer att roteras in ytterligare här i de två matcherna som är närmast förestående, det vill säga Elfsborg och Örebro?
Nej, jag vet. Jag tror att Toivonen roteras in mot Elfsborg. En högst personlig önskan, utan att ha sett så många träningar men en del U21, är att Sebastian Anasi börjar nästan bli lite fånigt att han inte får speltid. Förlåt uttrycket, men alltså, han måste få en chans innan uppehållet, annars blir det väldigt, väldigt märkligt. Och med tanke på hur Birmancevic ser ut nu igår så blir det ännu konstigare om jag säger så. Sören Rex har ju ont i ryggen och det är väl kanske lite tveksamt då om han är tillbaka innan uppehållet här. För ryggbesvär brukar inte gå över sådär jättesnabbt. Om jag minns rätt så har han haft problem tidigare.
Ja, och det är inte, jag menar, nästa match är ju bara två dagar bort när vi spelar in och sen så väntar det en hård plastmatta i Örebro efter det.
Nej, så att det blir rotationer och kanske även, du kommer väl in på det nästa fråga till mig, det här med formations, kanske också kommer medverka till rotation om man säger så. Den givna rotationen har vi redan pratat om på torsdag, det är väl att Johan Dahlin står i målet. Jag skulle bli oerhört förvånad om han tittar.
Om vi tar den frågan då, så kan man ana en utökning av spelprinciperna? Ni har redan varit inne på det, men ni får gärna utveckla.
Det blir väldigt påtagligt. Återigen vet jag inte hur mycket som syntes i bild, men när för första gången Jon Dahl Tomasson plockar upp, inte hela pärmen, men blad ur pärmen och kallar till sig spelare, faktiskt nästan som en timeout och nästan under spelet för att visa att vad han hade på gång och att det sen kommer det här mittbacksbytet som det var planerat och bestämt och inte hade med Kalmars mål att göra och inte MFFs 3-1-mål, för allting hände i en snabb följd där. Men han hade ju bestämt sig, antar jag, att om läget fanns i matchen så skulle han välja att testa, och då vill jag inte kalla det en princip utan faktiskt ett spelsystem. Det blev lite fånigt att bara prata om principer. Det här var väldigt tydligt, en fembackslinje men nästan, som jag nästan skulle kalla 5-2-3 sen framåt i banan. Och naturligtvis så fort MFF rörde boll så stack ytterbackarna direkt. Men det är väl kanske också ett sätt, om du nu har, om jag uttrycker det hårt, tre stycken mittbackar som har presterat halvbra, så kanske det blir bättre om alla tre är på planen samtidigt. Alltså, jag tror det är jätteviktigt, som Fredrik har varit inne på också, att MFF har alternativa sätt att spela fotboll, inte minst när man går in i Europaspelet och även i toppmatch i Allsvenskan. Så att det var en ganska tydlig riktningsförändring som började med att han bytte in Brorsson i slutet mot AIK, och att han nu uppenbarligen har tränat på det här också, att spela med en fembackslinje som Jörg Haraldsson gjorde så framgångsrik för ett antal år sedan.
Ja, bytet kom ju redan i 59:e minuten eller någonting.
Ja, det var ju uppenbart så att man hade bestämt att om vi har läge i matchen, så det sa ju Thomasson rakt ut, så ville man testa den här varianten. Men det var också, man hade med sig att vad heter det, att Kalmar hade haft problem med Göteborgs fembackslinje. Så därför tyckte man det var ett bra tillfälle. Jag glömde få med din text.
Märktes det någon skillnad, tyckte du, Fredrik, efter det här bytet?
Det kändes väl ganska avgjort. Jag tycker att MFF spelade av matchen då på ett bra, lugnt och fint sätt liksom. Det var lite slutet av matchen präglades väl lite av slarv, tyckte jag. Det var liksom inget. Jag vet inte, jag fick bara känslan av att jag kom på mig själv med att zooma ut lite emellanåt, för att det var liksom, det var som att det var inte riktigt spännande så där.
Nej, det kändes som precis som du säger, att de spelade av det, att det var liksom, Kalmar fick ju något läge på slutet, men man visste att de två mål skulle de knappast göra ändå, så att det var, men så det blev väl inget riktigt test på det. Men jag tror att idén var viktig, och jag tror att det är viktigt med tanke på en bred trupp också, att se liksom att man kan använda dem på olika sätt.
Det här att spela av matcher är ju annars någonting som ni har efterlyst med jämna mellanrum.
Ja, men lite så på det viset var det väl förvånande. Just de här 18-30 avsparkarna gör det ju svårt för oss småbarnsföräldrar som har vant oss vid att hetslägga barnen under paus mellan 7:45 och 8:00. Och sen så är man igång igen till andra halvlek. Nu kommer liksom i 75:e minuten så ska barnen sova. Det är svårt.
Ja, det är också svårt att sätta lite press på. Det liksom försvårar middagsätandet.
Exakt,
också.
Exakt.
Det är, nej. Jag hoppas att det blir ordning på det snart.
Förlåt, om Max. Vi har lagt barnen, höll upp sig. Nej, men om vi har liksom lagt...
När lägger du dina barn, Max?
Det är mer barnbarnen, men i pandemitid så är det länge sedan de sov över här. Så att det, nej, men om man får... Om vi tycker att vi kan lägga frågorna åt sidan, så vill jag gärna, så att jag inte glömmer bort det, ta upp ett annat ämne eller en fråga som jag tycker är allvarlig. Och det handlar inte om ett försök till personförföljelse, vilket kanske då en del genast tycker. Men om vi vänder tillbaka till AIK-matchen, så fanns det framförallt en situation där Anders Christiansen gjordes ner väldigt fult av Sebastian Larsson. Det slutade med en varning på Sebastian Larsson, som dessutom under en lång stund lyckades, enligt vad det ser ut i alla fall, i vanlig ordning protestera mot denna varning, som givetvis skulle vara ett rött kort direkt. Och då tänker jag ett par saker. För det första då, så jag är inte rädd att ta på mig den rollen. Hade vi haft VAR i Allsvenskan, så hade det blivit rött kort. Tycker det är viktigt att påpeka det, som faktiskt det här kan tillföra också. Och som kan få bort olägenheter i svensk fotboll. Men jag tycker också att Marcus Rosenberg fick ibland kritik för att han kunde hacka för mycket på domare. Anders Christiansen har också varit där. Men Sebastian Larssons uppträdande på fotbollsplanen nu är någonting som domarna måste ta tag i innan det blir för sent. Och jag är vän av ordning. Jag tycker att man kan prata med Sebastian Larsson, att någon tar tag i det här. Liksom. Att det är inte okej. Med den typen av evigt snackande och dessutom då kryddat med en del fula attacker som man liksom inte riktigt vill ta till sig här, även om han halvt erkände efteråt.
Han tyckte att det möjligen kunde vara gult, att det var okej.
Ja. Jag säger så här, jag tycker fortfarande att Sebastian Larsson har gjort fantastiskt mycket för svensk fotboll. Han är en väldigt duktig fotbollsspelare. Men även en sån spelare, och kanske ännu viktigare med en sån spelare, liksom, måste man kunna markera mot att det här, är inte, det här är ingen bra förebild att hålla på det här sättet. Det har varit för mycket sånt här genom åren, de senaste åren. Och jag tycker att det är hög tid att göra någonting åt det. Och Anders Christiansen kunde skadats illa i det här. Anders har ju också haft en tendens till att kanske falla för lätt några gånger eftersom han får mycket smällar bakifrån. Men det här, den här, jag mådde dåligt av den därför att den var... Den sa mycket, den smällen. Den sa mycket om situationen. Och jag gillar inte det. Jag tycker att man måste ta tag i det.
Om man lyfter det här till lite mer generellt. Vad säger ni om domarinsatserna så här långt i allsvenskan?
Om jag bara får fortsätta där innan så kan jag säga, tycker jag, jag tror jag sagt innan också, att jag tycker det har blivit en liten tendens till att man slarvar med att bestraffa riktigt fula saker hårt och lite för lätt dömer frisparkar för så fort det är en hand i ryggen. Alltså man har lite nivåproblem som man måste justera. Och det handlar inte om en orättvisa mellan lag, för det, då är det mycket mer problematiskt, utan det handlar mer om att hitta en rätt nivå i allsvenskan.
Om man bortser då från deklarationsbiten så har väl domarna i Sverige gjort det överlag på förväntad nivå hittills. Jag tycker att serien har ungefär den bedömningen man kan förvänta sig sett till hur bra spelarna är. Spelarna är inte bättre på fotboll än vad domarna är på att döma, om man säger så. Det blir lite motstånd till att ge domarna för mycket fokus för eventuella misstag. Det kan lätt bli liksom en så här, någon slags förföljelsekultur i det, att man highlightar så mycket de misstagen som de gör. Anders Christiansen var ju också väldigt noga med det efter MFF AIK, att han tyckte att Glenn Nyberg, var det väl som dömde den matchen om jag inte minns helt fel, hade gjort en jättebra match. Bortsett från det här domslutet kanske. Men, och det håller jag helt med om. Jag tycker att han höll en jättebra nivå. Och det är inget lätt möte att döma MFF AIK. Mycket grinigheter på plan liksom, med mycket spelare som tuppar sig och håller på. Sen, det är ju lätt, alla kan ju se där att Sebastian Larsson ska ju förstås ut för den där händelsen. Sen så vet jag inte om jag riktigt vill se Sebastian Larsson som en spelare som spelar väldigt mycket fulare än någon annan i serien som har den typen av roll på plan. Däremot är det ju jäkla kött på honom hela tiden på domaren och så. Men det är svårt att säga, det är svårt att veta vad han säger exakt och sådär. Toivonen är också helt otroligt mycket på domarna under matcherna. Det är ju de här gamla landslagsrävarna liksom. Det finns ju en högre acceptans för vad de kan få säga till en domare under matchen. Överlag så tycker jag att Sebastian Larsson är en allsvensk profil som är ändå som lite på samma sätt som Rosenberg är en sån här spelare som motståndarna avskyr. Och det finns nästan hårt kärleksförhållanden till den typen av spelare, och det lyfter ju någon slags serie peppen och sådär, men det är möjligt att han har gått över gränsen någon gång för mycket.
Jag tror man ska liksom vårda sådana spelare också så att det inte blir, så att det inte trillar iväg över gränsen. Jag vill bara komplettera med att jag håller med att generellt blir det inte bara domaren utan jag tycker domarteamen, alltså bedömningen av offside, eftersom man kan se den i de här tv-linjerna är faktiskt bra. Det jag menar med det här med knuffar i ryggen och det hållet, det handlar inte om den generella bedömningen. Jag tycker också att de allsvenska matcherna flyter på bra. Men att det är vissa saker som man alltid, som precis som spelare och lag, måste se upp med, bör domarna också se upp.
Jag måste säga att jag gillar det här med den här soft penalty-införandet som har kommit till säsongen nu, att man liksom, det får vara lite mer rejält om det ska bli straff så att säga. Jag tycker att man på det viset faktiskt har fått bort en del filmande i straffområdet, att spelarna faktiskt väljer, och om de har ett läge att fortsätta med bollen in i straffområdet så tar de det, för de vet att om en enklare form av knuff inte nödvändigtvis ger straff, även om det stenhårt enligt regelverket kanske borde göra det. Och det tycker jag har gett ett ärligare och renare spel i straffområdet många gånger. I alla fall det, om man får gå efter det relativt lite statistiska underlag som finns. Vi har inte spelat med det så himla många gånger, men jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det får jag säga.
Då tackar vi för den här gången. Vi återkommer efter Örebro-matchen någon gång. Det här har varit avsnitt nummer 248 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej hej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.